Radio Play.
Välkomna vi lyssnarna till del 3, den sista och avgörande delen av historiepoddens sommarföljetong om perserkrigen. Idag ska vi bekanta oss med legendariska platser som Thermopyle.
Den är väl den mest legendariska av platserna, men inte den mest avgörande utav det vi ska prata om idag, utan vi har ju två andra slag med, sjöslaget vid Salamis och slaget vid Plataiai.
Precis, dessutom ska vi försöka måla röda linjer mellan de här tre platserna och händelserna också. Ja,
det här är ju klassisk bildning och kunskap som har blivit så imponerad över de här engelska små eleverna när jag var på besök där för 2 år sedan. Mm-hmm. Att de kunde sånt här. Utan till nästan. De hade i och för sig blivit tvingade att läsa hela Herodot också och sådär. Sen hade de seminarium om det där. Men det pratade jag om då i det här avsnitt 84 har jag för mig.
Det gjorde du. Och vad vi också pratade om i avsnitt 84 är att Historiepodden är en podcast som vi gör tillsammans med Radio Play.
Så är det.
Och det här är också vårt sista avsnitt innan sommaruppehållet.
Så är det också.
Så att nästa vecka kommer det inget Historiepodden.
Nej, då får man hänga där i hängmattan och titta upp i himlen istället och kontemplera över något annat.
Precis.
Eller dra igång ett gammalt avsnitt.
Det funkar det med. Eller skriva ett mejl till oss på historiepodden@outlook.com eller skriva något på vår Facebook-sida.
Om jag säger Aegina, vad säger du då?
Ja, jag vet att det är en stadsstat som hade lovat trohet till perserna inför de händelser som vi pratade om i föregående avsnitt när perserna började närma sig Marathon.
Ja, och ön ligger ju, det är en ö alltså, som ligger mellan Spartas, Peloponnesos och Athens Attika.
Just det.
Och de hade ju då som sagt gett perserna jord och
vatten.
Ja. Och det hade de gjort eftersom de till stor del bestod av handelsmän som kände att vi är beroende av att de här handelslinjerna upprätthålls. Inte jättesugna på att hålla på och neka storkonungen någonting överhuvudtaget.
Mm. Det jag också vet om Aegina är det här att Kleomenes, den spartanska kungen, får i uppdrag eller ombeds av atenarna att kan inte du droppa förbi Aegina och bara snacka lite allvar med dem.
Det gör han. Han åker dit och tar med örat. Mm. För han är inte heller en jättestor fan av tanken på att perserna ska få ha Aegina som någon slags bas eller något sånt där.
Nej.
Då passar Aeginerna på att utnyttja det lilla faktum att det finns två kungar i Sparta.
Ja, det är ju ett krux här.
Ja, nu hade ju för sig Kleomenes ganska effektivt förställt den här Demoratos, som den andra kungen heter, i skymundan, får man ändå säga.
Mm, det, han var nog det mindre lysande tomteblåset av de två.
Ja, mindre namnkunnig. Men han var ju glad nu över att någon frågade vad han tyckte överhuvudtaget. Så han bara, åh, nu är jag med i matchen här igen. Jajamän, ja. Det är ungefär som en politiker som kommer tillbaka och gör en comeback efter en timeout.
Just det.
Eller sånt där. Nu är man med igen.
Men sen brukar man åka ut igen.
Ja, om man tänker på Mona Sahlin.
Ja, Lex Mona Sahlin, ja. Mm.
Ja, hur som helst. Han stödjer Aegina och då vågar de stå upp mot Kleomenes. Bara, nej, vi tänker inte alls ändra oss. Så då blir det en konflikt mellan de här två kungarna ju.
Mm.
Det fanns ju frågetecken kring Demaratos ursprung och legitimitet till tronen egentligen. Alltså, vem var hans farsa egentligen?
Just det.
För hans far hade ju blivit så otroligt förtrollad över hans mors snygghet att han hade rövat bort henne. Hon var ju en av de här snygga spartanskerna.
Ja.
Men hon var ju ihop med en annan då. Och efter 7 månader så födde hon Demoratos.
Mm.
Med lite snabb huvudräkning så kanske man tänker att det här, det är inte omöjligt, men det är ju lite misstänkt med tanke på att hon hade ju en man som hon blev bortrövad från när Demaratos pappa kom där. Ja, hur som helst, det här hade inte varit något problem de senaste 24 åren.
Nu blev det ett problem helt plötsligt.
Ja, tyckte Clemenes att det skulle bli i alla fall. Ja.
Helt plötsligt började strömma ut profetior ur Delphi, det här oraklet då, om att det är en icke-legitim kung.
Mm, ja, det var ju för att man direkt hade frågat dem om det givetvis.
Ja. Är han legitim? Nej.
Nej, det är man inte. Det är en oäkting, säger oraklet.
Mm.
Och då sammanträder de fem eforerna, det vill säga Spartas högsta domstol, kan man kalla dem. Högsta domarkollegiet i alla fall. Och avsätter helt enkelt Demaratos. Och säger, nej, nu är inte du kung längre. Och istället så blir en kusin till honom ny kung. Och den kusinen har ju då gått i maskopi med Clemenes och sagt att jag är med på tåget. Gör vad du vill här, bara jag blir kung och får kalla mig det.
Just det. Men vad händer med den gamla spartanska kungen då?
Demaratos, han tvingas ju då i exil efter den här abdikationen. Och uppsöker persiska hovet. Väldigt intrikat. Mm. Han hamnar ju där då. Och Darius, han tänker sig att han står där vid palatset i Susa och bara, åh, det är Demaratos, min gamle trogne vän eller något sånt där.
Mm.
Ja, väldigt...
Välkommen in i värmen.
Ja, ungefär så. För det är klart att Demaratos sitter ju på en massa kunskap här. Och han kommer att spela stor roll som informant åt Xerxes, nästa persiska kung här i framtiden. Mm.
Men det slutar inte där, för... Det är en fin linje mellan hur hårt man får påverka oraklet i Delphi och att gå över gränsen.
Mm.
För det som uppenbarar sig här är ju att Cleomenes har ju köpt Delphi. Han har mutat det. Precis.
Ställ stånd där! Nej, men nu, oj, så det brukar jag göra i klassrummet ibland. När jag säger något riktigt så här som inte alls är... särskilt chockerande egentligen.
River det skrattsalver?
Ja, det brukar gå hem. Man lägger sig kanske ner i en liten hög med och så här.
Ja, har du gjort det någon gång och du får noll gensvar?
Nej, då hade jag aldrig gjort det igen.
Ja, annars kan man ställa sig upp då. Tough crowd. det finns olika knep i klassrummet. Ja, alltså...
Hur som helst.
De här... Det var ju fullt med atenska aristokrater och så som hade varit väldigt gentila mot oraklet i Delphi. Men att rent ut sagt köpa det som Cleomenes hade gjort här, det var över alla gränser. Så när information om det här kommer ut så kommer den här mycket slagkraftiga klassiska antika konungen helt plötsligt vara helt passé. Och även han kommer tvingas fly Sparta. Och när han slutligen tillåts återvända så är han en helt förbrukad kraft. Och av hans halvbröder som är väldigt bekanta, en av dem känner ni speciellt till, han heter nämligen Leonidas. De kommer utropa sin broder som sinnessjuk. Och kort efter så kommer han hittas självmördad.
Mm, det är det man försöker hävda i alla fall.
Och Leonidas kommer ersätta honom.
Man säger att han har gått och blivit alkoholist eller sinnessjuk eller något sånt där. Och när man hittar karn sen då, när man har avsatt honom och satt in den i någon slags cell, så är det köttslamser avskurna och sådär. Han har karvat på sig själv i höfterna och i magen och sådär på en massa konstiga sätt. Jag vet inte om det...
Ja, det är inte ett klassiskt sätt att ta sitt liv.
Nej, jag vill bara säga att anledningen till att jag... spelade så chockad är ju att jag tror inte det var jätteovanligt att de här prästerna i Delphi blev mutade.
Nej.
Det finns fler exempel på det, och det som var skandalöst var väl att det kom fram, för alla levde väl i illusionen om att alla betalar lika mycket och därför får alla ett rättvist svar av det här oraklet. Det sa vi i, jag tror det var för två avsnitt sedan, men oraklet är ju alltså en kvinna som man fiskar upp någonstans i regionen i närheten av Delphi.
Mm.
Ofta en ung tjej då, och sen så får hon då fortsätta vara orakel resten av livet. Så det blir ju då en äldre kvinna.
Mm.
Och sen när hon tuppar av, då börjar man om och hittar någon ny. Och sen finns det då ett prästerskap runt den här.
Det är som när man får fram den nya Dalai Laman.
Ungefär, ja. Mm. Ja, men det är faktiskt en bra... Och, ja, för det finns faktiskt ett orakel som utser den nya Dalai Lama också. Mm. Så vi har en sån modern tid med.
Mm. Vad hände i förra avsnittet då? Jo, perserna åkte på en högst oväntad och mycket smärtsam förlust på stränderna vid Marathon. Men Darius är inte den kung som kommer återvända drygt 10 år senare, utan han kommer ersättas. Ska vi berätta lite grann om vad det är som händer i det persiska riket?
Först och främst så kan man ju tänka sig hans min när informationen om slaget vid Marathon ramlar in här vid hovet. Det är lätt att föreställa sig att han blir helt vansinnig. Och enligt vår historiker, den grekiske Herodotos, så var han åtminstone uppretad på atenarna redan före slaget. Men man kan ju tänka sig att nu var han ju ännu mer uppretad då. Kanske tänker jag att han var lite kittlad över att det här, jag bara tänker alltså, att det var en utmaning. Det var någon som stod upp mot den.
Mm. Jag tänker det här också, att jag menar för atenarna och spartanerna och så är det här det mest avgörande och kritiska skeende i sin historia fram till den punkten. Men det här är ju
också,
i alla fall...
I hög grad också efter den punkten. Ja,
i ännu högre grad. Men för det persiska riket som ett stort rike som kan ha uppror i Babylonien ena dagen och uppror i Egypten nästa dag. Så det här, jag tänker att det är ett av många saker som pågår. I alla fall i det här första skedet så det är inte... Det kanske är en big deal, men det är inte det enda man har fokus på.
Nej, här. Så är det ju. Han tycker i alla fall att det är så viktigt att han genast sätter igång en oerhörd upprustning och en mobilisering i hela sitt stora imperium.
Mm.
Det är krigsskepp som byggs, det ska skaffas fram hästar, proviant och vapen. Herodotos skriver att hela Asien kom i rörelse under 3 års tid. Men sen, som du sa, så händer det andra saker här emellanåt. Det blir ett uppror i Egypten.
Mm-hmm.
Och Egypten är inte vilket område som helst. Där ligger pyramiderna och där kan man köpa Coca-Cola i plåtbehållare som folk säljer på ständerna. Det vill man ha kvar.
Ja. Ja, allt det här stämmer.
Men förr eller senare så skulle man ju i alla fall slå tillbaka mot grekerna. Innan han skulle göra det, för han hade tänkt hänga med själv den här gången nämligen. Men då var grejen att så fort en storkonung åkte iväg på ett sånt här fälttåg så måste det vara säkert vem som är efterträdare, så därför var han tvungen att utse en son. Och han hade 7 söner att välja mellan då, och 3 med en fru och 4 med en annan. Den äldsta av de här sönerna propagerar ju för sin sak. Jag är ju äldst här.
Just det.
Det borde väl vara jag där. Det så funkar det överallt annars.
Det är min birthright att ta över.
Det låter tungt argument där.
Ja, men jag vet ju att han inte kommer bli ny storkonung.
För vi har ju Xerxes också.
Ja.
Och han var ju faktiskt son till...
Atossa.
Just det, Atossa. Och vem är Atossa?
Atossa är en otroligt intressant person. Alltså, hon är ju dotter till den ursprungliga storkonungen. Dotter till Kyros.
Mm.
Och hon var ju också... Alltså, hennes livsresa är ju... Ja, man blir ju matt bara av att tänka på det. Hon hade ju gifts bort med 2 av sina bröder.
Mm.
Både Kambyses och Bardia.
Ja, just det.
Och slutligen då, när den här usurpatorn, som man ändå får kalla honom, Darius, hade trixat och navigerat sig fram till makten, så blir hon bortgift en tredje gång. Med honom.
Och det är då Xerxes ramlar ut ur kranen.
Det är då Xerxes kommer in och ställer sig i ledet. Darius, som jag sa, hans väg fram till makten hade ju varit väldigt brokig. Men Xerxes väg till makten kommer ju vara betydligt mer organiserad.
Ja, precis lagom till att de här dynastiska diskussionerna pågår i Susa, så dyker den här förvisade ex-spartanske kungen Demaratos upp.
Just det.
Här har ni mig. Och det var ju då...
Tada!
Och det var ju då Darius stod där och tog emot den så här. Och bara, här har du en välkomstdrink. Och Demaratos, han påpekar ju för Xerxes, för han verkar ha blivit lite tjenis med honom också där, att vad du ska säga nu till pappa Darius här, det är ju att du föddes ju när han redan var kung.
Mm-hmm.
Medan en halvbror här, han föddes ju när Darius var en privatperson.
Okej.
Och det är ju inte samma sak då. Därför har du större legitimitet också.
Mm.
bortsett från det här blytunga argumentet med Atossa. Ja. Herodotos till exempel, han säger han är helt säker på att Xerxes hade blivit kung, storkonung ändå, just på grund av att Atossa var den som hade oinskränkt makt.
Mm.
Innan på.
Ja. Dessutom får man säga, det är någonting som Tom Holland skriver mycket om i sin bok Marathon då, att Xerxes var en mycket kompetent och mycket ståtlig tronarvinge som hade genomgått den hårda utbildningen som både prinsar och prinsessor utsattes för och gjort det med stor bravur. Man kanske inte kan påstå att de persiska regenterna Tobi hade riktigt lika hårt som spartanerna hade sin agoge. Men det var ingen dans på rosor alltså. Man skulle gå i religiös skola och imponera på magierna. Dessutom så skulle man lära sig jaga med båge och spjut. Man skulle lära sig den högt värderade trädgårdsmästarkonsten. Och i alla de här grenarna hade Xerxes visat att han var konungslig. Som är något ord som jag har fått på hjärnan.
Mm, det är fint.
Ja. Och dessutom i hans fysiska uppenbarelse. Han är stor och han ser bra ut.
Mm, men han ser inte riktigt ut som i de här filmerna.
Nej.
Inte alls ens. Men däremot är det sant att han var lång, va?
Jo, precis. Alltså 300 Zack Snyders storfilm, den får man ju säga har fallit för vissa av de här klassiska orientaliska klischéerna. Att man vill visa effeminerade och ganska överdrivna, romantiserade, ömsom läskiga, ömsom sexualiserade bilder av perserna. Mm. Så att Darius är, Xerxes menar jag, är väldigt överdriven där.
Ja, och i den andra filmen, 300 Rise of an Empire,
ja,
där får man ju vara med när han gör den här förvandlingen till att bli kung på något sätt.
Ja, just det.
Gick inte riktigt till så som du beskrev här, men jag litar mer på dig än filmen här.
Vad härligt.
Och hela den här processen som vi har hållit på med här nu i snart 3 avsnitt,
ja,
det var någonting som vi tog upp i redan första avsnittet. Mm. Och så sa, jag tror att jag sa, ja men förr senare eller något sånt där, så det här måste ju bli något av mig, i alla fall så är det väldigt intressant.
Ja.
Och nu 165 avsnitt senare är senare. Och slagen vid Salamis som vi kanske inte ska avhandla just nu, utan det kommer vi nog återkomma till någon gång, men ändå.
Ja, och i slutet på avsnitt 84 så sa du också att vi öppnar ju flanker åt olika håll. Gustav Vasa och dessutom det här då, nu kan det bli mer perser vad det lider.
Mm, och det har det också blivit.
Ja, precis. Det är inte ens 90 avsnitt senare.
Nej, men alltså det finns,
upp det.
Man kan tycka att det går segt då, men vi har ju väldigt mycket
historia.
Mycket som är väldigt intressant.
Ja. År 486, sent på hösten, så blir han kungarnas konung, ny härskare över det persiska riket och Ahura Mazdas utvalda.
Ja, för då hade Darius gått och dött. Och det var ju också en av historiens riktiga giganter.
Oh ja.
Får man väl absolut säga. Jevolusiskt listig, en propagandasnickare utan like.
Ja. Verkligen.
Xerxes var ju inte supersugen på att hoppa på pappas projekt med att invadera Grekland direkt.
Nej, men maskineriet har ju tuggat igång.
Ja, men det finns ju han är lite tveksam sådär ändå. Men en av hans rådgivare, Mardonius,
ja,
var ju ständigt på att påtala att det var helt orimligt att låta grekerna komma undan med vad man hade gjort här.
Just det.
Och omkring 482 för vår tidräkning så samlar han ju en församling av framstående perser och ska hålla ett tal om det beslut som han nu har tagit.
Mm.
Då hade upproret i Egypten slagits ner nämligen. Och han motiverar sitt beslut och så säger han enligt Herodotos: ni har sett att Darius rustade till en härfärd mot dessa män, men han dog och fick inte tillfälle att hämnas. För hans och för de övriga persernas skull ska jag inte förvila än jag intagit och uppbränt atenarnas stad, då de började fientligheterna mot mig och min fader.
Ja, intressant citat. Det finns en debatt bland moderna historiker kring vad de här olika persiska rådgivarna egentligen ville. Och en gissning är att Mardonius hade argumenterat för den klassiska persiska strategin på en mindre och mobil styrka. Det var på det sättet som Kyros en gång i tiden genom beridna elittrupper som kunde utmanövrera sina fiender hade byggt det riket som sedan Darius konsoliderat.
Mm.
Men Xerxes är någonting annat. Alltså han är tredje generationen och den parkbänken man började på är ganska långt borta. Så att när man nu samlar den här stora, stora styrkan för att...
Är han inte fyra generationer bort?
Ja.
I princip.
Ja, men om man bara kollar... Ja, jo, det är han. Han är rätt långt bort ifrån parkbänken, helt enkelt. Så att det kommer bli en stor bara så här maktmilitärpolitisk uppvisning att man kommer samla från alla satrapier man har.
Mm.
Alltså det kommer vara meder, babylonier, fenicier, perser, assyrier och så vidare och
hela
så vidare.
Hela konkarongen helt enkelt.
Ja, och det finns en berättelse i Herodotos om Atens utsända spioner som blir tillfångatagna när de är där för att titta. Och då tänker man, åh nej, spioner som åker dit, nu blir det halshuggning. Men nej, nej, de visar mycket stor, välkomna, välkomna.
Här ska vi se.
Titta här vad vi har. Så att istället för att bli avrättade så får de se hur massiv den här armén som håller på att samlas är.
Det är ett motsatt trick där.
Ja, precis. Så att när man kommer hem så är man ju verkligen ha panik. Oj, 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 de är så många. Och den här scenen är verkligen arketypisk för så många senare scener från fiktionen. Kommer du ihåg den här scenen i Sagan om ringen när Frodo och Sammer var av misstag får se Saurons armé som kommer marscherande med olifanter och med orcher och allt, alltså alla de här lydfolken under Sauron. Det är ju Herodotos rakt av. Han hade ju ett långt, långt kapitel där han bara berättar om alla som samlas där.
Oavsett om de här spionerna hade bidragit till informationen om vad som hände där borta eller inte, så hade man faktiskt inte varit helt overksam i Aten.
Nej.
Themistocles, som vi presenterade förra veckans avsnitt, han hade ju varit då demokratins starka och populära man. Och nu hade han hämtat sig efter den här kulturskandalen som han hade råkat ut för med den här teatertragedin. Som han hade upprättat och folk satt och grät och sådär. Han hade efter mycket stort motstånd från de här rika upatriderna, Atens överklass, drivit igenom en satsning ju på att bygga en stor flotta. De rika hade ju varit emot det eftersom de var tvungna att de skulle bekosta det egentligen.
Just det.
Och skatteuttaget var ju ganska lågt så att det var de som skulle behöva göra det i så fall.
En av de intressanta märkligheterna som växer fram i den här unga atenska demokratin är ju att för att se till att demokratin ska ha ett maktmedel mot tyranner så har man infört ostracism.
Just det.
Att man kan alltså, man har en rak omröstning om man ska bli ostracerad, alltså bli utkörd ur Aten i 10 år. Man får inte sina egendomar beslagtagna som förr i tiden när man blev bannlyst.
Nej, för det är inte skam och ära utan det är bara, kan du hålla dig borta i ett decennium här så vi slipper vara oroliga för dig.
Precis, och det här skulle ju bara användas som en säkerhetsventil. Var det någon som började visa tyranniska tendenser?
Ja, eller blev för populär eller mäktig.
Ja, ostracism. Men det blev väldigt, väldigt många ostracism processer som pågick.
Det här var ju någonting som man missbrukade för att bli av med politiska fiender.
Ja.
Och det kom ju ifrån att man ristade in sitt beslut och sen la man rösten. Då.
Ja, och här blir ju Robinson rakt av.
Ja, just det. Ja.
Skriv ditt namn på ett ostronskal och lägg dig i en kruka.
Robinson, ja, expedition Robinson.
Mm.
Vissa tyckte ju i den här debatten att det var bättre att acceptera en eventuell persisk överhöghet. För då fick man ju behålla sin privata egendom åtminstone.
Ja, precis.
För tusan. Bygga krigsfartyg, sådana här triremmer med 3 våningar av roddare till typ ett antal av 200 stycken som man tänkte att man skulle göra. Det är ju dyra projekt där.
Ja.
Det kan vara bättre att bara låta storkonungen ta över allting. Men atenarna hade tur, för persernas invasion dröjde ju många år här på grund av bland annat det egyptiska upproret. Men så upptäckte man ju också den här silverådern i berget Laurion.
Just det.
Och istället för att som vanligt dela ut vinsterna från den här gruvan till alla medborgare så föreslog ju Themistocles, nej men vi gör så här, vi lägger i en fond och sen får den bekosta uppbyggandet av den här flottan.
Ja.
Och det kunde man ju köpa eller gå med på.
Precis. Det här är ju en väldigt intressant berättelse. Om man ska dra ner all korthet så är det ju att en av de andra stora inom den tidiga demokratin, Aristides. Det är ju han som framförallt representerar att ja, men vi delar bara jämt med pengarna, får vi lite mer cash. Det är ju superbra. Och det kommer bli en rak omröstning om vilken av de två som ska skickas ut. Så att man kan egentligen säga att det här är den första folkomröstningen som genomförs. Och det är, ska vi bygga en flotta eller ska vi få lite silver?
Mm.
Den här Berlusconi-politiken. Vill du ha 500 spänn i ett kuvert på posten eller ska vi ha en gemensam välfärd?
En Berlusconi-politik?
Ja, men jag tror att Berlusconi typ gick till val så en gång. Jag skickar en prasslig femhunka till er.
Men ska man alltså föreställa sig nu att det är... Vi säger att det är Robinson-final och så sitter Themistocles och Aristides på två barstolar. Och sen så ska man då rösta på den man inte vill ska vinna.
Stämmer.
Och vem vann? Jo, det gjorde ju Themistocles då.
Precis. Och det blir 200 treroddare av det.
Ja, och sen blir det en del andra fartyg också. Mm. Och man börjar öva roddare och man tränar hopliter och Aten gör sig redo för krig igen.
Mm.
Och om allt gick åt skogen ändå så kunde man alltid använda den här flottan för att emigrera till Italien. Det var liksom nödutgången,
ja, just
tänkte
det.
Man sig.
Det är intressant kontrafaktisk berättelse. Vad skulle ha hänt om Atens befolkning bara begav sig till Italien istället på sin flotta?
Ja, det var ju många greker som hade gjort det redan, så att bland annat, nu kastar vi in det här långt efteråt, men...
Gelon av Syrakusa.
Ja, just det. Men även de här messinerna som vi pratade om för två avsnitt sedan i första delen.
Just det.
De, efter att de har blivit nedklubbade av spartanerna, en del av dem schappade ju och drog iväg till Sicilien och grundade staden Messina.
Ja, fint.
Ja, Messinasundet. Som du sa så hade det varit spioner där. Det var ju ett sätt för informationen att leta sig fram till Grekland om den här stora persiska uppladdningen av proviant som man höll på med vid Hellesponten.
Mm.
Det vill säga...
Vänta, vad fan ska man säga? Passagen mellan Anatolien och Grekland.
Och tydligen var storkonungen Xerxes själv på väg från Susa med en sagolikt stor armé. Hästar och kameler som gick där och gruffade. Nu vet jag inte hur kameler låter riktigt. Hur låter de? Ja, jag fäller in något kamelljud här också.
Enligt de antika källorna så är det 2 miljoner som kommer marscherande. Det är väl antagligen lite överdrivet. Man kanske kan gissa att det är en tiondel eller någonting.
Mer sansade uppskattningar i efterhand har ju landat på mellan 80 och 250 000.
Precis.
Och flottan kan ha uppgått till 600 fartyg, tänker man sig ändå.
Mm. Ja, det är ingen liten flotta.
Ett annat sätt som informationen hade nått hela vägen till Sparta på var ju att den här Demaratos, han satt ju där med sina cocktaildrinkar borta i Susa i palatset och sen så tänkte han, nej men det var ju kul att skriva ett brev här ändå, de verkar vara mycket för det här i Persien. Och så tänkte han skicka det hem till Sparta, men problemet är att man kan inte bara skicka brev utan att storkonungen får veta vad man har skickat. Och vi hade ju förra avsnittet den här Histarios som skickar slaven som hade tatuerat in ett meddelande på sitt avrakade huvud.
Ja, hur gör man den här gången då?
Demaratos, han tar en vaxtavla och sen så skrapar han bort vaxet och så skriver han, ristar in i träet en varning till spartanerna att nu är de på gång här. Sen sätter han på vaxet igen och sen så skickar han det med någon människa som har en sån här vaitaka, ett pass upp till Sparta.
Det här måste man ha någon riktigt smart kvinna för att lösa.
Ja, och den kvinnan heter ju Gorgo. Och då den som upptäcker att ingen annan hade ju bara, vad är det här för människa som skickar, ungefär som att få ett brev på posten som inte står något på. Vad fan, det här, vad ska man med det här till? Men hon begriper ju att vi tar bort vaxet så får vi se vad som är under där. Och då var det här meddelandet. Herodotos, han är lite osäker på om det här är av varnande välvilja eller skadeglädje från Demaratos.
Ja.
För han uppvisar ju framförallt senare bara det faktum att han egentligen är i Persien, att han inte uppskattar sin gamla stad och har särskilt mycket välvilja. Men det finns den här staden i alla fall att han har skickat den där varningen.
Mm.
Och då blir spartanerna förstås lite uppjagade när de ser det här. Jaha, de var först av alla egentligen att få veta att nu verkligen är den på gång, den här persiska armén.
Just det.
Som är så stor. Och som alltid så vänder man sig då till oraklet i Delphi. Och så frågar man, hur i hela friden ska vi göra med det här? Och som vanligt så avger oraklet ett svar som i det här fallet inte var så positivt. Men inte så himla tvetydigt heller. Hon sa att antingen så skulle Sparta läggas i ruiner och aska. Eller så skulle en spartansk kung dö.
Hör mig, ni folk som bygga och bo i det rymliga Sparta. Vänta er ett av två. Er frejdade stad skola perser härja i grund. Eller och skola ni som bebo Lakedaimon sörja er konung av Herakles ett som stupat i striden.
Just det, det var vad oraklet sa. Och nu var det så med prästerskapet i Delphi att de var ju ganska rättvisa ändå.
Mm.
De tog emot pengar från alla. Så det finns ett annat tecken på att de kanske hade blivit mutade i det här fallet av perserna för att hosta fram en sån här profetia. Men å andra sidan, det vet vi ju inte.
För det är ju fler grekiska folk som inför det stundande perserhotet kommer ränna till Delphi. Aten till exempel kommer göra det flera vänder. Första gången får man ett otroligt nedlåtande svar, bara ni har ingen chans. Sen så kommer man tillbaka och gör ett andra försök och då får man ett lite mer kryptiskt svar att bakom en mur av trä ska Aten kunna räddas. Mm-hmm. Och då är frågan, vad är en mur av trä?
Ja, det var ju många som stångade sina huvuden blodiga för att försöka knäcka den gåtan.
Mm, precis. Betyder att man ska gömma sig bakom en mur av trä? Eller kan ett skepp vara en mur av trä, mm-hmm, kanske?
Kanske.
Mycket olika grejer. En berättelse som jag har fastnat för är när den här enorma armén någonstans mellan 80 000 och 2 miljoner människor, om vi ska ge alla olika källor, ja, men mellan 80 och 250 000 personer kommer vandrande och hästar och kameler och allt vad det nu är. För man kan inte skeppa dem över Egeiska havet som man hade gjort tidigare. Så därför så kommer man behöva bygga en bro över Hellesponten, alltså så att man bygger fastland där det är vatten.
Mm.
Och det här är jättelänge sedan. Alltså 400-talet för vår tideräkning, det är jättelänge sedan. Man lyckas alltså slå upp en pontonbro så att tiotusentals människor kan vandra över. Det är otroligt. Och i den här lite tillrättagjorda berättelsen, för Herodotus själv säger att jag tror inte på den här, men han kan inte riktigt låta bli att berätta den ändå.
Ja, men det är precis likadant med Dick Harrison. Det har inte hänt någonting med historisk gråt på 2500 år.
Ja, men då är ju att bron kollapsar vid ett tillfälle.
Mm.
Och då beordrar Xerxes att vattnet ska piskas.
Ja, just det.
Och då kommer det fram då en man med en stor piska och utdelar 30 piskrapp till det här stormande vattnet som då lägger sig. Man kan bygga upp bron och så kan man i lugn och ro få över de här mannarna. De personerna till...
I rättvisans namn ska vi säga att inte heller vi avstår från att berätta det här.
Det är sant. De personer som verkligen tar Herodotos på orden, nu överdriver jag, men Tom Holland till exempel lägger ju väldigt stor tilltro till Herodotos ord. Och han lyfter fram den här övergången vid Hellesponten som ett sånt exempel på hur bra koll Herodotos har. För Herodotos berättar att de odödliga, alltså persernas elitarmé, marscherar över med spjutspetsarna vända neråt. Alltså de marscherar med spjuten på ett annat sätt än vad grekerna gjorde till exempel. Och allt det här finns bevarat i reliefer. Reliefer som ingen grek hade sett när han skrev de här berättelserna. Alltså verkar han ha hyfsad koll på vissa saker.
Han hade ju pratat med många människor, förstås.
Så i den här antika världen, där det tar lång tid att flytta vad som helst, om man ska flytta den här enorma armén, att det faktiskt tar 10 år innan perserna kommer tillbaka från det att man hade varit i maraton. Det är inte så lång tid ändå.
Nej. När all den här informationen hade kommit till grekerna och man börjar få lite kalla fötter och inse att nu är nog på gång här på riktigt.
Mm.
Då kallar ju Sparta till en grekisk kongress på hösten år 481 mellan de här statsstaterna som ändå är beredda att göra motstånd.
Just det.
Det var ju inte alla som var där, ja. Till exempel Thebe var ju uppenbarligen inte så sugna på på det här. Och inte Argos heller, i alla fall inte att stå under spartansk befäl.
Nej.
Det fanns en del spartaner som tyckte att vi skiter väl i alla andra. Vi bygger en mur längs korintiska näset. Mm. Den här lilla landtungan som avskiljer Peloponnesos från Attika, och så försvarar vi oss där helt enkelt.
Mm.
Men alltså alla nykter tänkande människor inser att det är ingen lösning, med tanke på att storkonungens flotta kommer ju att existera i trakterna, och då kanske inte den där lilla muren uppe vid Istmos och korintiska näset kommer hjälpa.
Nej.
Themistokles, som är med på den här kongressen, han försöker ju övertala spartanerna då att det enda vettiga är ju att man möter perserna redan i nordöstra Grekland, där uppe bland bergen och så.
Mm.
Och han får ju med dem på det, och kongressen enas och man avlägger en ed på att man gemensamt ska försvara sig. Och alla närvarande där bestämmer att vi lämnar över makten över både landkrafter och sjöstridskrafter till spartanska befälhavare. Och det visar vilken prestige spartanerna hade i det här sammanhanget.
Man är ganska desperat överhuvudtaget. Man försöker ju få, eller man får kontakt med kolonierna i väster, alltså de här grekerna som i urminnes tider reste iväg till Italien och bildade grekiska kolonier där, men de kan inte hjälpa Aten och Sparta och gänget, eftersom de själva är utsatt för ett akut krigshot då Kartago börjar skramla lite grann där. Så till exempel Syrakusa, där en klassisk kung som heter Gelon sitter, säger tyvärr, vi kan inte hjälpa er.
Det är ändå noterbart här alltså att atenarna, som har lagt ner så mycket möda på att bygga upp den här flottan, lämnar över befälet över den till landgrabberna i Sparta. Det visar att man är väldigt mån om att spartanerna är med här.
Ja.
Men som det är under alla olika kritiska skeden, så verkar det dyka upp religiösa fester som inträffar. Och så också nu. Fredsfesten pågår, den ska pågå till fullmånen är avslutad. Det här är ett mönster vi känner igen nu.
De hade ju kommit in alltså över Hellesponten där redan i maj.
Mm.
Och så blev det juni. Och så blev det juli.
Och då började alla kolla på kalendern. Nej, bara inte du till augusti.
Nej, nej, nej.
Jäklar,
det gjorde det. Aha.
Ja.
Det är igen.
Det är Kanea. Så är det. Ja, men det här tog man ju på allvar förstås. Att det var ju fredsfest och så. Men mest allvar, eller egentligen bara i Sparta, som man tog det riktigt allvarligt. För det var ju ändå olagligt att ge sig ut och kriga under den här perioden.
Mm.
Och perserna hade ju börjat röja mark, skog uppe i Thessalien för att få fram sin stora armé.
Mm.
Men det var få andra städer som tycktes bry sig om den här festen ändå och hålla det här heligt. För i Aten till exempel så lastade man ju på massor med soldater på sin fina flotta och skulle bege sig norrut in i sundet mellan Attika och den här ön Eubea.
Ja, Aten är lite mer pragmatiska inför det här än spartanerna.
Ja, så det var väldigt nitisk och förbil aktivitet här bland de andra grekerna i alliansen som skulle möta perserna. Och då kanske man kan tänka sig att spartanerna får lite dåligt samvete ändå. Man kommer ju ihåg hur det var i maraton, då missade man ju allting och så fick atenarna hela äran för alltihop.
Yeah.
Och det är ju vi som är de riktiga krigarna egentligen.
Mm-hmm.
Varför måste alla anfalla just under augusti?
Det är oförskämt faktiskt.
Kung Leonidas, han inser ju också att det här är inte vilket tillfälle som helst. Det kommer fler jular, eller vad man ska säga.
Mm-hmm.
Så man kom fram till en kompromiss där man bestämmer att vi sänder inte hela den spartanska armén, utan vi sänder en förtrupp tillsammans med en kung. Och då tar Leonidas den passningen och ser ut själv en livvaktsarmé på 300 man.
Ja, här finns det ju väldigt mycket som är intressant. Till exempel att de 300 som han utser, där är det bara män som redan har fått söner, så att deras linje är säkrad. Dessutom så har vi ju den här spådomen, eller den här profetian från Delphi, om att en spartansk kung ska falla.
Mm.
Dessutom det här Thermopyle som de är på väg mot, det är ju den platsen där enligt legenden Herakles dog för att sen återvända, eller för att ta sin plats uppe bland gudarna.
Mm.
Och vilka är spartanerna? Jo, de är heraklider. De är Herakles arvtagare.
Det är så mycket som talar för att man
vet att det här är ett självmordsuppdrag.
Ja, det vet man ju.
Ja.
Och det sista han säger till sin fru Gorgo, hon som avslöjar den här vaxtavlan.
Mm-hmm.
När hon frågar, vad ska jag göra nu efter att du har dragit iväg? Då säger han, gift dig med en duktig man och föd duktiga barn.
Mm-hmm. Lakoniskt.
Ja, och det fångar ju också mycket av spartanernas inställning. Din uppgift här, det är att föda barn. Grekernas strategi var ju ganska begriplig ändå. Och det är ju undvik att möta perserna på stora och öppna fält.
Mm-hmm.
Och det är ju förståeligt för att deras kavalleri skulle få full effekt där. Så det gäller att helst hålla sig i små kryp in och sånt där om det är möjligt. Eller åtminstone terräng som inte gynnar kavalleri.
Mm.
När det gäller sjökrigföring så är det då trånga vatten och smala sund att föredra.
Mm-hmm.
Vad som är på gång nu är alltså att Xerxes armé har gått i land och röjer sig fram genom Thessalien, norr om Attika och på väg söderut. Och längs kusten så tuffar hans flotta fram då ungefär jämsides med den persiska armén.
Mm.
De kommer dock stöta på en del väderproblem vilket gör att de blir reducerade ganska mycket och så. Den kombinerade grekiska styrkan för att stoppa alla de här perserna har ju diskuterat, men den tycks vara runt mellan 5 000 och 8 000 greker då, som inte tyckte att den här olympiska fredsfesten var viktigare.
Just det. Det är med, alltså på den här, det är ju 32 mil från Sparta till Thermopylae.
Mm.
Och på den vandringen så lyckas man ju ragga upp fler greker som vill vara med. Det är 1000 foker till exempel. Och man ska väl också säga att spartanerna har med sig heloter. De har med sig de här slavarna.
Ja, och Thermopylae, det är ju ett elektrifierande geografiskt namn i historien. Precis som Marathon är.
Ja, nästan mer skulle jag säga.
Ja, kanske det är. Och det är alltså en smal bergstig mellan kusten och Kalidomusberget.
Just det, 2 vagnar bred.
Ja, och det var mycket smalare då än vad det är nu alltså.
Mm.
För naturkrafterna har ju sett till att det inte riktigt är så smalt längre. Vid 3 platser där så var det särskilt smalt också. Och Leonidas, när han kom dit, det första han gör är att upprätta en position vid den mellersta av de här 3 smala platserna. Och så sände han upp 1000 foker upp i berget. Fokerna styrka då.
Mm.
För att försvara det. Utifall det hände sig att perserna skulle hitta en väg där.
Just det, den här legendariska getstigen.
Mm. Och sen kommer då den här väldiga persiska armén. Fram till det här fältet framför passet. Xerxes själv har anlänt. Och man slår upp ett läger. Där sitter han och väntar i 4 dagar. Enligt Herodotos så tänkte han ju att blotta åsynen av den här stora persiska armén kommer att få grekerna att bara lämna området snart.
Jaha.
Men militärhistorikern Joseph Fuller, han konstaterar ju att det nog mer troligt att han helt enkelt väntar på att hans flotta skulle besegra Athenarnas flotta så att han kunde sätta land truppor bakom den här grekiska styrkan.
Det låter rimligt, ja.
Det låter ju mer militärt rimligt, ja. Även om man förmodligen räknar en del med att grekernas allians inte skulle hålla ihop i längden.
Mm.
Han hade ju också sänt ut en spejare för att spionera på de här grekerna i passet. Och den kommer tillbaka och berättar för Xerxes att han har sett soldater som i goda ro har övat sig i idrott och suttit där och kammat sitt hår som om det vore vilken måndag som helst. Och Xerxes, han kunde inte tro sina öron här. Va? Tänker de vara kvar i passet? Vad kan det här vara för ena? Och då har vi ju ex-spartanske kungen igen.
Demaratos, ja.
Ja, Demaratos. Han befinner sig ju tydligen alltid i storkonungens närhet nu.
Mm.
Och han förklarar ju att dessa män har kommit för att kämpa med oss om passet. Och det är detta som de nu bereder sig till. De har nämligen den seden att när de har för avsikt att sätta sitt liv på spel, då smyckar de sitt huvud.
Mm.
Så han visste att nu är så att spartanerna är här och de tänker kämpa med Xerxes om den här positionen. Ja. Och han säger också att det här är det ståtligaste furstehus i Grekland och om du kan besegra dem här då finns det inget folk i världen som kan motstå dig.
Nej, de historiker som är mer skeptiska mot Herodotos, de tar ju det här som ett exempel att Demaratos redogör för den lykurgiska koden och säger att de fruktar den mer än vad de fruktar dig. Vilket Xerxes tycker är jätteroligt. Han skrattar rakt ut och bara bjuder in Demaratos i tältet. Nu tar vi en fika på det här, ja du. Det var en kul grej du sa där. Och då att Herodotos försöker lyfta fram att de slåss för ett ideal. Mm. De slåss för någonting större.
Men det gör han ju också.
Ja, absolut. För all del. Men att ändå den här tolkningen av Herodotos är att man hela tiden ska läsa in tendensen. Han försöker skapa en grekiskhet. Han berättar historien om hur grekiskheten uppstod.
Mm.
Och då är vissa av berättelserna kryddade utifrån det. Att man verkligen vill lägga till en narrativ funktion. Här förklarar en grek
för
persen hur greken är.
Diskutabel givetvis. Mm. Men själva seden att de
kammar sig
och sådär, det behöver inte vara någonting man ska förutsätta med nödvändigtvis.
Nej, absolut inte.
På femte dagen har Xerxes fått nog och anfaller med sina perser. Och de slås tillbaka. På sjätte dagen så anfaller de igen och slås tillbaka igen.
Mm.
Under de här dramatiska stormningsförsöken som så många utför kan man säga mot så få ju, så har ju Xerxes också suttit på sin tron och haft utsikt över de här drabbningarna.
Mm.
Tre gånger har han ju rusat upp från tronen av ängslighet. Ungefär som man gör när man tittar på en utslagsmatch i fotbolls-VM eller något. Kan inte sitta still. Bara, men, nej, vevar. Hörrni, där!
Han är inte som mig när jag tittar på fotboll då, att man mer så här bara sjunker ner på golvet och bara, åh, det här kommer aldrig gå.
Han var mer engagerad.
Det finns inget farligare än att leda med 4-0. Det här tappar de.
Dagarna rullar ju på här i alla fall. Och därmed så hopas ju problemen, men får man ju säga, för att provianten för en sån här väldig armé måste ju sina, särskilt för flottan. För där kom inte heller perserna förbi. Men så visar det sig då till slut att den där grekiska sjukan ändå är reell. Mm. Det finns alltid någon som kan tänka sig att sälja ut de andra mot guld. En förrädare som bor i området, greken Ephialtes, han söker upp perserna och avslöjar den här getstegen.
Mm, just det.
Och det här får ju förstås Xerxes att bli väldigt förtjust och han slår ihop händerna. Så ja! Det kanske han inte sa, men ungefär så. Han blir väldigt nöjd.
Och då är det de här elittrupperna, de odödliga, som han skickar in cirkel runt där.
Just det, de skickas upp där i mörkret.
Mm.
Och stöter på de här 1000 fokerna som Leonidas har placerat uppe på berget där.
Mm.
Det blir en kort strid med dem. De flyr upp på bergstoppen och tänker att nu är allt kört. Men perserna är inte så himla intresserade av dem, utan de är mest intresserade av att rekognisera den här vägen som man nu ska ta sig ner för också på andra sidan.
Mm.
Någon har ju då passat på att inte springa upp för bergstoppen, utan istället springa ner till Leonidas och informera honom om att nu är de på berget. Och det här förändrar ju sakernas tillstånd dramatiskt.
Verkligen.
Det uppstår en diskussion mellan grekerna. Vissa vill ju retirera. Nu är det ingen idé att vara kvar här. Vi kommer bli omringade. Och Leonidas, han tar ju då beslutet att skicka iväg de andra grekerna. Herodotos skriver: det berättas också att Leonidas själv skickat bort dem för att spara deras liv. Men för honom själv och de tillstädesvarande spartanerna hade det inte varit tillständigt att svika den post som de nu en gång kommit för att bevaka. Och jag ansluter mig till denna mening att när Leonidas märkte att bundsförvanterna var modlösa och inte var villiga att dela faran, han då befallde dem att tåga bort. Men att han själv för sin heders skull inte kunde lämna platsen, men om han stannade kvar skulle hans ära leva kvar i glans.
Ja, det får man säga att den har gjort också.
Mm. Sen går solen upp över den här dagen och Xerxes, han gör ett dryckesoffer och sen avfyrar han ett nytt anfall. Och då skriver ju Herodotos att spartanerna ryckte nu fram så att de mötte perserna inte på bara det smala stället utan även längre fram. Och barbarerna föll i massa, skriver han.
Mm.
För de barbariska häravdelningarnas anförare stod bakom med piskor i händerna och slog varenda man för att driva dem framåt. Och det var ju många som stupade här. Antingen så blev man nersprungen av sina kamrater eller så åkte man ner i havet, ner för en stup där. och spartanernas lansar förstördes. Och så till slut så gick de över till svärden och började vifta med dem. Och Herodotus säger att han själv kan namnen, eller att han har hört åtminstone namnen på alla de här 300.
Mm.
Och han visste också att två av Xerxes egna halvbröder hade stupat i den här drabbningen, den sista här.
Just det.
I det här kaoset så stupar ju då slutligen Leonidas. Det uppstår en vild kamp också om hans lik.
Mm, verkligen.
Till slut så lyckas ju spartanerna tillfälligt få kontroll över det. De retirerar tillbaka till den smala delen och så tar de ställning bakom en mur där. Och den här sista striden, den är ju episk. De överöses med pilar. Perser svärmar runt den här muren och försöker riva ner den från alla håll. Och spartanerna som fortfarande har några knivar slåss ju med dem. Och man ser framför sig hur deras långa hår svänger fram och tillbaka. Och de här röda mantlarna viftas det med. Och till slut så övergår de, skriver han, till en dödskamp där man använder både händer och tänder.
Ja.
Men till slut så stupar de allihop.
Och jag menar, även om det är dramatiskt, de flesta historiker är ju ensam om det här att spartanerna stannade. Och jag menar, det är ju inte helt rimligt att det har gått till på det här sättet.
Ja, det är vi ju. Och då får vi komma ihåg att det här är, det är inte ett dugg konstigare än att 5000 kamikazepiloter tycker att det är rimligt att dundra in i olika hangarfartyg 1945.
Nej, verkligen inte. Alltså, de var ju väldigt religiösa, det fanns den här profetian, det är den här platsen. Alltså allt stämmer ju.
En sociolog som heter Durkheim har ju teorier om det här. Det altruistiska självmordet.
Ja.
Och det är väl någonting som man kan överföra på både spartaner och kamikazepiloter. Det går ju visserligen ut på att man ska döda andra i sammanhanget också.
Absolut. Det är intressant, den här berättelsen. Jag skulle säga att det här är det som Herodotus skriver bäst om av alla episoderna. Och det är också alltså Winston Churchill och Adolf Hitler och alltså så många människor som har läst de här berättelserna och helt slukats av dem. Och det finns ju de här dräpande lakoniska kommentarerna som när första regnet med pilar gör så att det blir en solförmörkelse enligt Herodotus ska en av spartanerna säga: vilken tur, nu får vi slåss i skuggan.
Ja,
för det var ju väldigt varmt där, heta portarna. Jaja. Samtidigt som allt det här har pågått så har ju då den grekiska flottan med atenarna haft ett rafflande give and take med persernas flotta, då man har liksom flyttat och kanske lite grann brakat ihop och sen stuckit och så.
Ja, vid Artemision så har man ju brakat ihop med den persiska flottan.
Ja.
Och den drabbningen slutar väl oavgjort får man säga på något sätt. Men perserna hade ju fler fartyg att ta av. När man får veta vad som har hänt i Thermopylae, då är ju läge att retirera.
Ja. Men det är inte utan värde det här. Alltså, Holland skriver, stämningen bland eldarna på stranden den natten var inte helt förtvivlad. Trots all trötthet och besvikelse. Grekerna hade mött storkonungens armada i öppen strid och överlevt.
Mm.
Stora ting hade presenterats på Artemision och allt berodde inte på vindarna. Den allierade flottan var intakt och om reträtten verkligen kom skulle den vara strategiskt motiverad och ordnad.
Just det.
Man kanske kan möta dem till havs.
Och Artemision är ju den här udden på den här halvan Eubea, den norra udden.
Mm.
Men nu så ror man tillbaka till Aten.
Ja, alltså vägen till Aten är ju öppen nu för de persiska styrkorna. För spartanerna är inte intresserade att hjälpa till dem mer. De börjar bygga den där muren.
Ja, den där muren vid Korintiska näset. Och det här är ju ett jätteproblem för atenarna. Det lämnar ju öppet fält, raka spåret ner till Aten för perserna, och då naturligtvis leder det här till djup bestörtning och panik i Aten.
Ja, och konsekvenserna var att satsa helt och fullt på en flottpolitik kanske. Om de inte har varit tydliga tidigare så är de ju väldigt, väldigt tydliga nu.
Mm.
Man har ju ingenting för att försvara staden till land.
Nej, ingenting.
Utan det är ju bara evakuera den här platsen. Och alltså, som vi var inne på i första avsnittet, Aten är platsen där atenarna enligt sin egen historieskrivning alltid har bott.
Mm.
Aten har alltid varit Aten. Och nu ska man lämna öppna dörrar åt perserna.
Ja, det är förstås, kan man tänka sig, djupa tematiska känslomässiga sår här. Men det är också gamla haltande gubbar och gummor och mammor med skrikande barn som ska knuffas in på de här skeppen som ska förflytta iväg dem till olika öar som Salamis och även iväg till Peloponnesos där man ska få sitta i lugn och ro för perserna.
Stadsstaten Troisen på Peloponnesos hade öppnat sina dörrar och liksom där fick barnen äta hur mycket frukt man ville och det var så jäkla härligt mottagande.
En liten samling människor hade ju stannat kvar i Aten och belägrat den här Akropolis.
Just det.
I övrigt så var ju Aten ekande tomt nu.
Mm.
Och så kommer Xerxes fram och tågar in i Aten och får kontroll över hela stan eftersom det inte är någon där förutom det här lilla gänget på Akropolis då. Och de har ju tänkt sig att vi har knäckt den här profetian.
Vi har en trämur.
Ja, de har ju byggt upp, slagit upp lite plywoodskivor där inne i den där templet på Akropolis och tänker, här sitter vi i lugn och ro och vi har en trämur och är på helig mark så vi är lugna.
Det var inte den trämuren.
Det var inte den trämuren oraklet hade tänkt på.
Nej.
Och därför så stormas ju hela helgedomen och den bänds ner tillsammans med stan som sätts i lågor.
Olivträdet som hade stått på Akropolis topp sedan tidernas begynnelse bränns ner. Kvar blir bara en ensam liten grön kvist, ett slitet skott som visar att allt är inte förlorat.
Det är också väldigt poetiskt. Ja, det kan väl ändå vara tillrättalagt.
Ja, det kan vara tillrättalagt.
Det är ju väldigt fint. Det är dock ett helgerån som Xerxes har begått här ju. Men han kan ju ha betraktat det här som ett rent svar på grekernas förstås då brännande av Sardes och templet där 498 för Kristus. Men han befinner sig ju i Aten nu i triumf och han sänder bud hem till Susa om att han har åstadkommit storslagna framgångar här med armén.
Mm.
Den atenska flottan ligger vid den här ön Salamis som ligger väster om Aten.
Just det, någonting i stil med 183 roddare och så dessutom lite skepp från några andra stadsstater också.
Just det, det är en ganska imponerande flottan då.
Mm.
Norr om Salamis så ligger en bukt och ett sund går mellan ön och Attikas fastland. Så det är så geografin lite grann ser ut.
Mm.
Themistokles idé var ju att allt är inte förlorat. Vi har ju fortfarande flottan kvar. Det är den han har jobbat de senaste 13 åren med att få till. Och då kan man inte bara ge upp här heller. Det är inte aktuellt.
Nej.
Om man bara kunde förmå perserna att strida inne i det här sundet och inte på öppet hav så ska det nog gå bra. Haken var att den spartanske befälhavaren som också då har befälet över flottan.
Just det, landgrabban.
Ja, han vill förflytta flottan till Istmos för att stödja spartanernas försvarslinje där vid deras mur. Vid den här landtungan mellan Peloponnesos och Attika. Och då tvingas ju Themistokles att plocka fram sina mest retoriska förmågor. För att argumentera är det kloka här och låta flottan stanna kvar vid Salamis.
Mm.
Och han säger att om du flyttar flottan till Istmos så måste du utkämpa ett slag med perserna på öppet hav. Och hur ska det gå egentligen? De är ju trots allt många fler. Och det är ju till våran fördel här om vi stannar kvar. Dessutom så om du förflyttar den så drar du på dig perserna självmant där. Du kanske kan... Det kanske är så att de inte kommer dit överhuvudtaget om de blir besegrade här först.
Just det.
Och sen naturligtvis är det ju så också att atenarna har ju förflyttat alla sina familjer till Salamis, eller många av dem i alla fall.
Mm.
Och om man överger den ön nu så kommer ju perserna att lägga händerna på den ön där deras familjer sitter. Det är ju inte jättekul.
Nej, han har synnerligen goda skäl för att säga som han gör.
Ja, men krigsrådet här som han argumenterar för att flottan ska vara kvar till är ju oenigt. Det finns korintiska ledare från staden Korint som tycker att Themistokles borde inte få uttala sig överhuvudtaget för han har ingen hemstad längre.
Just det. Den, fult knep.
Väldigt fult knep måste man ju säga. Och det här gör ju förstås att han blir irriterad och tar till hot istället. Och då säger han ju där att jaha, ska jag vara på det här viset? Ja, men då kanske vi bara drar härifrån allihop. Och då spelar han ut det här Italienkortet igen och säger Okej, då dör vi atenare till Italien och grundar en stad där, helt enkelt. Och det var nog det som bet mest på den spartanska befälhavaren, att atenarna tänkte kanske bara lämna Grekland helt och hållet. Mm. Så då bestämmer han att nej, men då stannar vi kvar vid Salamis. Det finns ju visserligen en väldigt rik flora av förhärligande berättelser kring Themistokles i efterhand. Men det ligger någon framsynthet också i det här som Thukydides, en historiker.
Ja, en av de också första generationen historiker.
Har skrivit. Han säger så här om Themistokles. Allt han själv kände till var han också i stånd att förklara. Men även i frågor med vilka han ej var förtrogen var han ytterst omdömesgill. Han var särskilt skicklig i att på förhand se de potentiella fördelarna och nackdelarna av en viss politik. Kort sagt, med sin begåvningskraft och utan lång förberedelse var han en mästare i att göra det rätta i det rätta ögonblicket. Xerxes, han bestämmer att nu så ska vi upprätta en sån här spärr vid sundet så att de inte kan slinka ut. Man kan säga att han tar betet. Ett dödläge uppstår ju där ingenting händer på 3 veckor. Någon gång i slutet av september år 480 före Kristus även nu. Och Xerxes intar position på en kulle vid Pevius.
Just det, man bygger upp en stor tron där som han sätter sig på och tittar ner.
Där sätter sig konungarnas konung. Och överblickar hela slaget. Nästan som om det vore någon slags VM-final i sjöslag.
Just det.
Och då kan han ju se hur en stor mängd grekiska fartyg sätter iväg mot bukten i norr. Och det ser ut som att de flyr i vild panik här. Det här var ju lovande, men de får inte hinna iväg allt för långt, kanske. Så därför så ges ju order för något håll åtminstone. Att nu ska man åka in i det här sundet. Och den persiska flottan drar upp ankar eller vad man gör och
följer efter
helt enkelt. På väg in i sundet så uppstår ju kalabalik förstås, det är hård sjögång och mängden fartyg som perserna har, de trängs ju här väldigt mycket och det blir väldigt mycket oordning. Och
bröte
kan man säga. Generellt sett så är det här ett väldigt förvirrat slag i källorna ju. Det visar sig att när de har pressats in i det här sundet så har grekerna inte alls flytt de flesta av dem, utan de står ju uppradade där och gruppar i en prydlig slaglinje.
Verkligen. Holland har ju ett, jag tycker, ganska träffande citat. Han skriver att detaljer om slaget vid Salamis kommer alltid fram som genom ett virvlande töcken och sedan försvinner de ur sikte eller är så röriga att de kan tolkas på otaliga sätt.
Mm. Ja, inte ens Herodotus har ju särskilt mycket att säga här, för att han säger att ja, det här vet jag inte riktigt hur det blir med ungefär. Så att han säger ju en del grejer, men han har också svårt att reda ut det här. Det är som när Plutarkos skulle försöka reda ut vem Lycurgus var. Ja. Det var också väldigt knepigt. Den avgörande striden äger ju ändå rum på den grekiska vänsterflygen, tycks det. De grekiska skeppen är ju starkare byggda. De kör in i de persiska skeppen så årorna skärs av. Man rammar in. Om det är så man jobbar på den här tiden, med fören in. Bordar gör man också, och stridsivriga greker kastar sig över på de persiska fartygen. Varje sån här trivem har ju en bordningsstyrka med 14 hopliter och 4 bågskyttar som kan sättas in i någon form av krigföring på fartygen då. Det är vågor, det är busar, det är plank efter sönderkörda fartyg, bråte och vålande människor, bråte och människor som ligger plaskade i vattnet. Och Xerxes, han betraktar allt det här från sin position där med stigande oro, får man anta.
Ja, samtidigt så undrar jag om det är så lätt för honom att hålla koll på vad som egentligen händer där.
Nej.
För en sån berättelse är ju, en av de klassiska amiralerna här är ju Artemisia, hon pratade vi också om i historiepoddens allra första avsnitt, kommer jag ihåg. Hon kommer från Halikarnassos och seglar under persisk flagg då.
Hon är vasall till storkonungen alltså.
Ja, precis. Och, men vid ett tillfälle så håller hon på att bli instängd. Hon rammar ett annat persiskt skepp.
Ja, ett av sina egna. Hon har en egen flotta som ingår i Xerxes flotta ju.
Precis, alltså, bara rakt igenom det. Och då är ju, det kan man ju gissa om då hur Xerxes sitter och bara, där fick hon en jävel.
Ja, ja precis. För det är ju ungefär så det beskrivs. Man ska komma ihåg att atenarna, de har ju en ganska, får man säga, konservativ uppfattning om könsnormer. Och de kunde inte riktigt acceptera att det var en kvinna som förde befäl i krig mot dem. Mm. Så därför hade de ju, enligt Herodotos, utsatt en belöning på 10 000 drachmer till den som fångade in henne.
Ja.
Så det var ett sånt fartyg som var på väg efter henne. Och hon såg ingen utväg tydligen utan att ramma in i ett av sina egna skepp.
Mm.
Om det nu var meningen. Ja, det vet man
ju
inte
riktigt.
Ja, det är ju. Men hur som helst, den som förföljer henne verkar ju ha trott då att ja, men då är det här något persiskt fartyg som har deserterat. Då orkar vi inte bry oss om det längre. Vi tar någon annan. I den här filmen då, som jag säkert också nämnde, apropå det i första avsnittet, 300 Rise of an Empire, så har ni ju en stor huvudroll då förstås.
Mm.
Och som du sa, Xerxes kanske sa det bara, där fick hon en minsann.
Mm.
Ungefär så kan det ju ha varit, för enligt Herodotos så har ju han en hel bunt underhuggare som står bredvid och antecknar vilka utav perserkungens kaptener som uppför sig väl och vilka som inte gör det, och så ska de ju få belöningar och bestraffningar efter han då.
Just det, vinranson.
Ja, kan man tänka sig, eller ännu bättre på något sätt.
Mm.
De har ju ett himla sjåar jag förstås med att försöka hålla reda på vilket fartyg som är vilket och vem som ens är fiende och vem där nere.
Mm.
Men Herodotos säger att en av personerna bredvid Xerxes vänder sig till storkonungen och säger: Herre, ser du hur väl Artemisia kämpar och hur hon sänkt ett fientligt fartyg? Och det är då Xerxes ska ha sagt att männen har blivit kvinnor och kvinnorna har blivit män.
Det är nästan lakoniskt.
Ja, han stod för ett sånt uttalande.
Ja.
Det är väldigt oklart vilka förluster som uppkom på de här båda sidorna i det här slaget. Ju. Den grekiska historikern Diodorus, som i och för sig levde 400 år senare.
han drog en gissning.
han, som vanligt, han kan ju ha haft andra källor som inte vi har. Han menar ju att grekerna förlorade 40 fartyg och perserna 200.
Ja, den persiska flottan blir ju besegrad, det kan man väl konstatera.
Det kan man konstatera, ja. Och om vi låter militärhistorikern Fuller...
Det är nästan så att han heter så, militärhistorikern Fuller.
Ja, nej. Men det är för att ge honom en titel här.
Absolut.
Han säger så här...
Fråga experterna!
Fråga experterna! Ja, men det är ju så. Han konstaterar i alla fall att taktiskt var Salamis ingen stor seger. Strategiskt fick slaget däremot förödande konsekvenser. Det slog botten ur den persiska planen som för sin framgång var beroende av bästa tänkbara samverkan mellan flottan och armén. Det var inte fartygsförlusterna som var det allvarligaste för Xerxes. Det var förlusten i prestige. De förra kunde ersättas. Den andra gick inte att ersätta i ett hopgyttrat imperium som hölls ihop av sin enväldige härskare.
Just det. Holland skriver i samma ådra: det som tidigare hade framställts som ett fälttåg med världserövring som mål hade krympt till ett irriterande gränskrig med låg status.
Mm.
Alltså han har ju en enorm armé på land kvar fortfarande. Han har ju från början så här idéer om att vi ska bygga en bro till Salamis. Men då har ju grekerna bågskyttar och de har massa skepp som kan åka dit och peta bort den där bron när den kommer.
Mm. Det här är inget kul längre.
Nej, det är inget kul längre. Så han kommer dra.
Ja, i ganska djup besvikelse förmodligen. Men han låter armén vara kvar och slå läger, vinterläger i Thessalien.
Jo, man ska ju säga det att Xerxes, det här är ju inte hans politiska undergång, utan han kommer ju sitta kvar på tronen i det persiska riket i 10-15 år till innan han slutligen faller offer för en palatskupp. Men det är ju klart, det är en näsbränna utan dess like.
Befälet för den kvarvarande persiska armén tillfaller ju då generalen Mardonius, mm, som var den som hade övertalat Xerxes till hela det här projektet. På våren 479 så tittar den där persiska armén ut i sitt vinterläge, bara hallå? De ger sig ner då genom Attika och Boitionien igen.
Just det, han hade valt ut en tungt beväpnat men samtidigt rörlig styrka med tungt kavalleri som man tänkte att det här är det bästa mot en hoplitarmé.
Mm. Och Aten, som nyss då hade för första gången i historien genomgått den där evakueringen,
ja,
måste genomgå en till.
Ja.
För de hade flyttat in i stan igen. Men nu var det slut på det roliga igen. När det gäller Sparta så var det ju Leonidas lille son som skulle ta över tronen.
Just det.
Och därför så måste vi ha en förmyndare för honom.
Mm.
Och det blir ju då Pausanias heter han.
Mm. Det är inte många nya namn kvar så att ni pallar.
Ja, märk väl att vi inte nämnde vad Leonidas son hette.
Nej, snyggt jobbat, absolut.
Och den avgörande drabbningen kommer ju att stå vid staden Plataiai det här året, 479.
Demokratin är ju intressant i att den tar fram sina hjältar men den har ganska kort, vad säger man, tålamod med dem. Themistokles, som man får säga, har räddat staden. Mm. Om man vill vara lite snäll med honom. Han tappar folkets förtroende och ersätts av Aristides som han en gång har vunnit den här folkomröstningen mot. Helt plötsligt så är det hans gamla fiende Aristides som är ansvarig för marktrupperna. Och ja, nu, de ersatte Themistokles hade ju varit ansvarig för flottan. Men han förlorar ju ändå oerhört i prestige och det blir inte mycket mer av honom i den här berättelsen.
Den som har överbefälet ändå för den gemensamma grekiska armén, det är ju fortfarande förstås den spartanska befälhavaren och det är ju Pausanias då som är kung.
Oh ja, det finns ju en otroligt härlig berättelse i det här, för när man i juni börjar samla trupper för att konfrontera Mardonius så har spartanerna festival.
Nej men, vem hade kunnat ana?
Så den atenska delegationen, de sitter där i 10 dagar och bara river i sitt hår. Bara, vad håller de på med? Vi har fått evakuera vår stad 2 gånger. Akropolis har satt sig... Vad är det här för jävla festival? Vad är ni ens för människor? Vad är min människa för en människa?
Vad är min människa för en människa?
Regler är regler.
Och då är det någon av euforerna som bara drar ett snett leende. Och det här är då, jag tror det är Herodot som berättar det. Har ni inte märkt det? Spartas armé har redan vandrat iväg. Och då har de smygit iväg där under någon av nätterna, armén.
Ja.
Det är så konstigt lagarbete i och för sig. om det funkar så, NATO eller liknande. Märker ni ingenting? Den turkiska armén har redan dragit.
Totalt sett så var den grekiska hoplitarmén på ungefär 40 000 hopliter då. Enligt beräkningar, professor Cartledge antar att mellan 5 och 10 000 av de här var spartaner och att perserna var ungefär 3 gånger så många. Och de här 2 arméerna, de kommer alltså att stå uppställda mot varann i 8 dagar vid den här staden Plataiai. Det var väl inte så att man stod upp hela tiden utan man hade ju läger och sådär. Men det var inte ovanligt att såna här stora arméer stod och kände på varandra under antiken i återkommande tillfällen under flera dagar.
Nej, och man har ju placerat sig vid varsin vatten, alltså sin källa också, så man ska kunna hålla sin armé.
Ja, för det är ju försörjningssituationen som är kniviga här då.
Mm.
Att det gäller att försörja så här stora arméer och då är 8 dagar lite länge då utan att det händer någonting.
Mm.
Och det var just det som började bli ett problem här efter mer än en vecka. Perserna, de upptäckte ju ett bergspass som spartanerna som befann sig på den grekiska högerflygen hade använt för att få proviant till sig igenom. Och då bestämde perserna bara, men vi sätter in en räd här och så klipper vi av mattillförseln. Och i en och samma räd så har de lyckats ta koll på 500 packdjur som låg där och dog.
Precis.
Sen har man fortsatt då med skärmytslingar, det vill säga små irriterande småstrider hela tiden med den grekiska hären som blödde. På ett dubbeltydigt sätt nu då. Och Mardonius egen situation var ju inte heller helt lysande förstås. För han hade ju mycket kavalleri. Och det vet ju alla hur mycket hästar äter.
Ja, de äter och dricker som hästar.
Ja, så det här var ju en ohållbar situation att det skulle stå och tittas på varandra.
Mm.
Särskilt länge till. Och man antar att slaget som kommer gå av stapeln är den 27 augusti år 479. Den grekiska linjen ser då ut så att atenarnas position är till vänster, de andra allierade grekiska styrkorna i centern och spartanerna befinner sig på den högra flygeln. Och iviga persiska kavallerianfall mot atenarna hade ju pågått och perserna vägrar att inlåta sin närstrid utan de kastar ju spjut mot atenarna hela tiden och därför så måste atenarna retirera Och det här gör att de förlorar den där vattenkällan. Just så det. Nu har de inte något att dricka. Och det här blir en jobbig, knepig situation. Och därför bestämmer Pausanias att då drar vi tillbaka hela armén under natten som kommer här.
Mm. Jättesvårt att göra mitt i natten.
Ja, och särskilt när man har befälhavare som är spartaner. Eftersom det kommer att uppstå käbbel under natten här. Någon vän av ordning, någon spartansk befälhavare där säger att men det här, så här kan vi inte hålla på. Han har gått in väldigt mycket för den här agoge och tyckte att man skulle omsätta sånt i verkligheten. Man retiverar inte från en fiende.
Mm.
Och därför så gick nästan hela natten åt till att käbbla om man skulle retivera eller inte. Först framåt morgonkvisten så lyds Pausanias order och spartanerna börjar dra sig tillbaka mot en höjd längre bak. Men då har ju för tusan dagsljuset tittat fram och perserna ser vad som håller på att hända.
Ja.
Och sätter då in ett fullskaligt anfall mot spartanernas högerflygel samtidigt som man skickar iväg sitt infanteri mot atenarna. Och det infanteriet är ju greker då som de har på sin högerflygel, perserna, för de har ju fått med sig de här
bojtionerna.
Just det. Och atenarna kan alltså inte omgående lyda en order från Pausanias att komma honom till undsättning, utan de måste ju först och främst tänka på vad som händer i deras front. Pausanias, han ser i alla fall att det är bråttom. Oj, här kommer de. Och han måste ta då fighten på öppen mark. Och det är det här som blir Pausanias stora och stoltaste stund. För Herodotus, han skriver att barbarerna grep fatt i hellenernas lansar och bröt sönder dem. I mod och styrka var perserna inte underlägsna, men de var lätt beväpnade och dessutom oerfarna och inte sina motståndare vuxna i skicklighet. Så de kunde ju inte bryta igenom varken spartanerna eller atenarnas linje här.
Nej.
Och slaget kommer sluta i total grekisk seger och Mardonius själv stupar. Och detaljerna i det här slaget, som då alltså var för mer än 2500 år sedan nästan exakt.
Lite förlorade.
Alltså det är lite knepigt ändå att reda ut exakt hur det var här. Det kanske inte så noga just nu heller. Men grekerna vinner. Och Pausanias utsätts ju för en övertalningskampanj där man tycker att nu ska vi ta och hämnas Leonidas stympning för vad Xerxes hade gjort när man hade upptäckt Leonidas lik. Det var ju hugga av hans huvud och sätta upp ett på ett spett.
Just det.
Nu tyckte de andra grekerna att vi borde göra något liknande med Mardonius här. Men han faktiskt motstår sånt och menar att nej, men vi ska visa att vi är inte... Det är skillnad på barbarer och greker och därför ska vi inte göra så. Och den här festmåltiden som dukas upp efter segern, den är väldigt torftig.
Ja, men den berättelsen är också helt fantastisk. För en av de största grejerna man lyckas ta är ju Xerxes tält som man hade lämnat till Mardonius. Mm. Och då får man ju Xerxes kock också.
Ja.
Och så ska då den här spartanska kungen enligt berättelsen ha sagt till kocken tillaga en persisk måltid. Och han liksom gör en måltid värdig i kungar.
Det är mycket fina sylter och sås och grejer här.
Ja, precis. Det är kreps och det är så jäkla fina grejer. Och så samtidigt så kokar spartanerna ihop sin svartsoppa.
Ja.
Som de åt i tid och otid.
Och vad är det egentligen?
Ja, det är blod och kött och njurar och vatten och göjs.
Göjs. Och det är ju för att visa kontrasterna.
Ja, precis. Henriksson skriver så här då.
Henriksson.
Ja, det är inte så jättebra grej, men... Helener, jag har sammankallat er för att visa den persiske ledarens oförnuft. Vilken lever detta slags liv och ändå kom hit för att beröva oss våra små bitar?
Mm. Professorn i Cambridge, Paul Cartledge, han skriver så här, som kan sammanfatta det hela. Så här i efterhand framstår slagen 480 och 479, framförallt striden vid Thermopylae, som en vändpunkt inte bara i antika Greklands historia utan hela världens historia. Kontrafaktisk historieskrivning kan ibland ge intrycket av att vara ett tidsfördriv för historiker, men den kan också vara ett bra hjälpmedel för att klargöra orsak och verkan. Hur skulle det exempelvis ha gått om striden vid Thermopylae inte alls hade stått, eller om grekernas motstånd under spartanernas ledning hade varit mindre beslutsamt och mindre avskräckande än det faktiskt var? Hur skulle det ha gått om grekerna hade förlorat kampen 480-79 och perserna hade lagt det egentliga Grekland under sig?
Ja.
Och det är ju tänkvärt.
Det är ju tänkvärt. För jag tänkte på det här genom hela läsningen att jag tycker det här är en svår sak att förhålla sig till. För Herodotos berättelse om perserkriget kommer bli en sorts mall för krig mellan öst och väst som man lägger på både senare och tidigare krig i historien. Till exempel så börjar man prata om det trojanska kriget på samma sätt. Fast i Iliaden så framställs det inte alls som att det är så stora kulturella skillnader mellan de två stridande parterna i det trojanska kriget, utan det är oroligheter som har uppstått av helt andra orsaker, och att det är snarare väldigt stor ömsesidig respekt mellan de två lägren.
Det är ju en slags civilisationernas kamp, målas det upp som.
Ja, precis.
Och den har ju pågått sedan dess i olika former mellan turkar och europeer och i korståg och ja, Sovjet, USA, vad man vill.
Absolut. Och BBCs podcast In Our Times har ett avsnitt om det här. Det är bland annat Tom Holland och två andra historiker sitter med och diskuterar det. Och det är väldigt intressant, för dels så pratar de om att men vad är civilisation? Det persiska riket har sin otroliga byråkrati och de har poesi och de har väldigt många saker som vi kopplar till ett civiliserat samhälle. Och det är lätt att idealisera de grekiska stadsstaterna, men vi har ju lyft fram flera av avigsidorna hos inte minst Sparta men även Aten och flera andra. Men det som finns i de grekiska stadsstaterna som är väldigt svårt att hitta i de här, ja men i det persiska riket eller i de riken, babyloniska riket och andra riken i regionen, är den här tävlan som totalt dränkte det grekiska samhället. Att när man hade rättegångar så hade man två advokater som argumenterade mot varann. Man hade de här spelen, man hade politiker mot varann. Att ordning och kaos stod kanske mot varandra i ett sätt mer än att det var civilisation och barbarer. För det är ju efter de här händelserna som verkligen barbarer i nedsättande bemärkelse börjar användas. Och en till sak är ju det här att vi pratar inte om en obruten linje av demokrati från antikens Aten in i våra tider.
Nej,
utan
verkligen inte.
Det är ju idéer som faller i glömska under lång, lång tid. Men med allt det sagt så är det klart som fan att historien skulle sett annorlunda ut om det persiska riket hade inkorporerat den grekiska halvön.
Ja, tveklöst.
Och jag menar, nu hinner vi inte gå in på allt som kommer hända efter, men det tar inte lång tid innan grekerna faller in i ett stort, stort inbördeskrig. Och sen har vi den makedonska kungen som kommer och brakar in och sen i förlängningen tar över det persiska riket. Alltså, det är så mycket som står på spel här.
Mm. Jag tänker ändå att man kan säga några saker om eftermälet för till exempel Leonidas.
Ja.
Herodotos, han nämner ju flera inskriptioner vid Thermopyle som fanns under hans tid, alltså på 400-talet, för att det här blev ju stora saker förstås för de som levde då, även om maraton var väl atenarnas egna stora seger förstås.
Just det.
Och då var ju Thermopyle och Plataeai spartanernas, men även Salamis förstås. Det är ju mycket här som man kan vara stolt över, tänker jag nu. Ett stenlejon stod uppställt vid Thermopyle som minne över Leonidas. Och över alla greker som hade kämpat vid Thermopyle så fanns inskriptionen: en gång kämpade här mot 3 miljoner barbarer, 4000 män, Peloponnesiens folk. Och spartanerna hade ju förstås fixat en egen liten inskription på platsen också åt sig själva. Där det stod: främling, ta med dig en hälsning till Sparta att här har vi stupat. Här har vi lagt oss till ro, lydiga lagarnas bud.
Just det.
Så det är en enorm stolthet över det här. Och en sån här reseskildare, någon grek som var ute och åkte och antecknade vad han såg på 200-talet efter Kristus.
Just det.
Kom till Sparta, alltså 600 år, mer än 600 år efter att slagen hade ägt rum. Då hade tydligen Sparta fattat att det här vi förvandlar hela stan till någon form av minnesmonument, någon form av turistattraktion. För det var fullt med sådana här minnesmärken över Leonidas och Pausanias och de 300. De stod som spön i backen där.
Man kunde köpa små plastfigurer som föreställde de kändaste krigarna.
Ja, kunde man ha nyckelringar och kylskåpsmagneter och grejer. Och Leonidas förekom ju i teateruppsättningar i 1600-talets England och sånt där. Stämningarna i början av 1800-talet är ju förstås till stöd för Grekland gentemot det osmanska riket som har införlivat dem.
Just det, för det är typ 1821 som Grekland egentligen blir Grekland.
Mm. Och då har ju en fransk konstnär som heter Jacques-Louis David målat den här storslaget episka målningen som heter Leonidas vid Thermopyle. Den presenterar han för världen 1814. Och i den här tavlan så ser man ju i periferin hur greker och perser strider med varandra. Och man ser spartaner i sina hjälmar och röda mantlar. Och i centrum förstås så har vi hjälten Leonidas som är toknaken, som ser bra även om han inte var det i verkligheten. Och han har sin hjälm och han har sin mantel och håller i ett spjut.
Ja.
När Napoleon såg den här tavlan så, han kanske inte riktigt hade koll på saker och ting eller också, så jag vet inte vad. Han sa i alla fall, varför har konstnären gjort sig möda att måla av förlorarna?
Ja, bra poäng där.
Ja, lite tråkig kommentar ändå också. Ändå.
Förvisso, vi har ju redan gjort den jämförelsen bara för några avsnitt sen, men Dunkirk och Thermopylae har ju väldigt många gemensamma drag.
Så är det.
Förloraren som vinner kriget.
Mm, ja, man vill inte riktigt gå med på att det var ett nederlag.
Nej.
Och när jag säger nederlag så, ja, det beror på hur man ser. Man uppehöll ju den persiska armén under flera dagar så att den här Karneja, han tar slut och att de andra, han samlar sig och sådär. Mm. Det var ju ändå en uppehållande strid, det kanske fanns ett värde i det.
Ja. Yeah. Det är ju under renässansen som de stundande europeiska nationalstaterna hittar de här texterna och de intellektuella börjar läsa och blir hals över huvudet. Och ändå sen renässansen så har ju det här varit en del av den klassiska bildningen. Mm. Är du bildad så kan du de här texterna, så kan du de här episoderna, de här berättelserna, de här ordspråken.
Och lite grann känner jag ibland att vi kanske inte är så bra på det här i Sverige.
Ja, det är spännande att läsa Alf Henriksson. Den har ju flera decennier på rad. Men de vanligaste berättelserna, då urskuldar han sig och säger att ja, det här vet ju varenda skolgosse, men...
Ja, ja, men vår förhoppning är lite grann att de här tre avsnitten kan ha hjälpt till i det här fallet.
Ja, jag menar Herodotos skrev den första riktiga historiska skildringen. Det tog oss några hundra avsnitt, men nu har vi gjort det.
Ja.
Shit, vi har suttit här halva dagen och pratat nu.
Ja, det har varit en heltidstjänst på Historiepodden idag.
Ja, verkligen. Vilken insats. Jag tycker att ni alla ska gå in och ge en tumme upp till Daniel Hermansson på Facebook eller Instagram eller någonting. För han har tagit på sig att klippa de här avsnitten också.
Ja, just det.
Jag drar till Sardinien nu.
Ja, det får vara trevligt. Och vi är ju i Rom veckan efter ni hör det här.
Ja, vad härligt för oss.
Ja, och vi kommer att höra oss igen om 2 veckor.
Ja, då blir det något helt annat. Hoppas jag i alla fall. Nu är det nog med antiken.
Fast vi har ju varit i Rom. Vi får ju inte.
Ja, okej.
Ha det bra tills dess.
Tack så mycket, hej då!
Hej, hej!